hej och välkomna till Krimtid-podden. Och nu sitter vi i Gamla stans bokhandel igen.
Ja, Anna Åkstam.
Ja, exakt. Hej,
jag ser att Rebecka, du är svartklädd idag.
Ja, du med.
Ja.
Vi är väldigt så här propra idag med svart kavaj. Och...
005 och 006.
Exakt. Idag ska vi göra det stora agentavsnittet.
Ja, vi har ju pratat om det länge. Att det är ju så många frågor om det också. Så här, vad gör en agent och varför ska man ha en agent? Och
precis.
Så. Jag har ju bjudit hit min agent.
Ja, exakt. Jag tänkte väl börja där, för du är ju den som har en agent.
Fast du har ju också
ja,
en agent.
Jag också.
Ja, det har du faktiskt.
Men, ja. Men du tog ju ett kliv.
Ja, nej, men för att jag, när jag debuterade som spänningsförfattare 2015 på Norstedts, då skrev jag avtal med Norstedts Agency. Mm. Och de var ju helt fantastiska. På 2 månader så hade de sålt min debut då till... Jag tror att det var 5 länder. Alltså det var ju verkligen så här...
Jättebra.
Det var helt fantastiskt. Så jag var absolut inte missnöjd med dem. Och sen totalt tror jag de sålde mig till 8 länder. Mm. Och även bok 2 såldes också till ett antal länder. Så att egentligen var det inte att jag var missnöjd med Norstedts Agency. Mm. För att de gjorde ett otroligt jobb.
Ja, det är min agentur.
Ja, det är inte därför bara jag säger det här. Utan det är verkligen för att jag var superimponerad av dem. Men det var ju att jag tog ett kliv över det jag sa upp mig från mitt heltidsjobb. Och skulle liksom jobba med det här mer på heltid.
Mm.
Och då kände jag att jag behövde någon liksom, som jag kunde hålla handen även i Sverige.
Men och vad betyder det? Alltså, vad kan de göra då, som till exempel inte en agentur knuten till ett förlag kan göra?
Ja, men alltså, jag tänker ju då att Norstedts Agency var ju superduktiga på att representera mig utomlands. Men gentemot Norstedts så är ju såklart de närmare Norstedts än mig.
Just
de
det.
Tillhör ju Norstedts.
Mm.
Och inte för att jag måste ta strid mot Norstedts, men det är ju att jag var ju en ganska liten författare på Norstedts. Och jag var liksom en liten fisk i ett jättestort hav. Norstedts är ju ett av de absolut största förlagen. Så då kände jag att jag behövde liksom någon som kunde hjälpa mig och guida mig i hur jag skulle liksom ta mitt författarskap vidare.
Mm.
Och sen så, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg hur det började, men jag tror att det var att jag på något sätt träffade några från Grand Agency ute liksom på så olika flaggfester och så, började prata med dem och så hade jag lite vänner som låg där. Och sen då så tog jag en lunch med Lena Stjernström, mm, som ska komma hit idag.
Exakt.
Och hon frågade om jag ville komma till dem. Och då sa jag, tackade jag ja till det. Och jag är så nöjd.
Men och kan vi inte bara prata jättekort om vad var liksom skillnaden då? Vad hände när de började företräda dig?
Ja, men alltså det hände ju inte. Alltså de har ju inte liksom sålt mig mer till utlandet. De har ju sålt mig absolut till utlandet. Så det är inte där den stora skillnaden är. Utan det är snarare det här att man har någon som på något sätt alltid står på en sida. Jag hade ju gett ut 3 stycken. Eller jag gav ut 3 stycken spänningsromaner på Norstedts. Och sen hade jag liksom suttit och skrivit på ett extra manus. Mest för skojs skull vid sidan av. Och sen så ville de läsa den. Alltså min agentur. Och så sa de, det här är skitbra. Det här ska vi nu liksom göra en nystart för dig. Därför att det hade inte gått dåligt för mig, men det var liksom inte speciellt. Jag var inte någon stor säljare i Sverige direkt. Och jag förstår att Norstedts gjorde ju så gott de kunde, men jag liksom, de hade andra författare som de helt rätt behövde satsa mer på. Då gjorde liksom min agentur en plan för den här nya boken som jag hade. Och så sa de så här till mig att ja, skriv nu en lista på vilket förlag skulle du helst vilja vara på. Liksom, topp 1, 2, 3, 4. Så här. Och så satt jag och funderade. Och så satte jag då ett förlag som nummer 1. Och det var Romanus & Selling. Och det var liksom flera skäl till det. Dels för att jag hade jobbat mot dem som redaktör och lite sådana saker. Sen var Susanna Romanus, som är en av förläggarna där, det var hon som antog mig på Norstedts, för hon var litterär chef där i 16 år. För många år sedan då. Och sen så Åsa Selling var min första förläggare, som jag skrev en debattbok 2009. Så det var liksom, båda de två hade jag en relation till. Och sen plus att de hade liksom en feministisk vinkel på framförallt sin fackboksutgivning. Och det passade mig, jag har ju skrivit feministiska fackböcker tidigare. Så jag gillade helt enkelt dem. Och då sa min agent, ja bra, då kontaktar vi dem med det här manuset. Och så ger vi dem en vecka på sig att svara om de vill ha det eller inte. Och det här är ju det som agenten kan göra. Att när agenten skickar till ett förlag, då går ju liksom hela den, det går förbi hela den här kön.
Det är en liten gräddfil liksom.
Ja, Därför att förlagen vet ju att de här har en kunskap och de litar på deras omdömen. Just så det. Även om de har liksom 2000 manus som ligger i manus, alltså spontanhögen, mm. så kommer en agent och säger att du ska läsa det här.
Mm.
Så gör de det.
Precis.
Sen visste ju, sen som jag kände ju Åsa och Susanna också, så är det klart att de kanske hade läst ändå. Men det var ett exempel då. Och sen kom ju de tillbaka efter två dagar och sa ja, det här vill vi ha.
Mm.
Och sen när de förhandlade, jag tänker inte nämna några siffror, men jag fick ju alltså betydligt mer i förskott. Och betydligt, jag fick också en tvåboksdeal direkt som sen blev en fyraboksdeal. Alltså så, det var liksom en helt annan, jag plötsligt så blev det en helt annan verklighet för mig som författare. Att jag, och det måste jag säga tack vare Grand Agency och mina agenter. Mm. Sen ska vi också tillägga att jag hade ju skrivit den här boken med Isabella Löwengrip. Och den sålde de option på för film och tv. Och sen så även Sjöröda-serien har ju de sålt option till också. Till en person då. Så att jag har ju liksom tjänat pengar även på det. Sen vet jag ju inte om det blir film och tv. Så att bara för att man köper, bara för att man säljer option, så är det inte säkert att det verkligen blir. Men det är ju ändå lite pengar in. Så, och sen är det hela det här med liksom sammanhanget. Att man blir bjuden på middagar på bokmässan och träffar andra. Alltså det blir som ett... Man har sitt gäng på förlaget, men man har också sitt gäng på agenturen.
Just det.
Och man har vårfester och man kanske har glögg. Och så det, alltså man hör till någon på något sätt. Jag menar, du vet ju att man är ganska ensam som författare.
Oh ja, även om jag faktiskt inte känner mig ensam. För att det är ju... Man har så många författarkollegor.
Ja, men absolut. Men alltså, det här blir liksom någon som verkligen... Mm. Det är som att man har det som extra föräldrar som bara hejar på en. Och som hela tiden står på en sida. Och som hela tiden som kan råda en också till... Ska jag ta det här erbjudandet eller ska jag ta det här erbjudandet? Så de har ju, jag har ju liksom kunnat bolla. Och det hade jag inte kunnat gjort med mitt förlag.
Nej, precis. Och vad jag tänker, läser de även manus och så?
Kan de gör det, men, och det gjorde de ju då med det här första... Som sen blev första Sjöräddar-boken. Men det är olika och i mitt fall så gör de inte det. Därför att, och varför de skulle kunna göra det, absolut. Men de tycker att jag och Susanna Romanus, min förläggare, har så bra samarbete, så de tycker inte att det är... Liksom,
nej, vi har ju liksom ett in...
Ja, så att det är liksom, jag tror att det handlar om vad man har för behov helt enkelt och vad man har för typ av relation till sin agent. Men jag känner inte att jag har behövt det. Mm. Utan de har funnits där. Jag tycker också det är jätteskönt att slippa det här med förhandling.
Ja, precis.
Därför att det är ju... Det här är kanske lite svårt att förstå om man inte är inne i den här branschen. Men om man lämnar ifrån sig text till en förläggare så är man så otroligt skör.
Mm. Lyssna nu, förläggare.
Ja. Nej, men man är det. För man vet hela tiden att det man har lämnat in är inte det bästa man kan. Därför att man har jobbat med det under tidspress. Och det här är liksom det man... har lyckats få ur sig den här gången.
Ja, men ibland kan det ju vara att man också skickar till en förläggare och känner så här, jag skickar för att jag vill ha hjälp att komma vidare.
Ja, men exakt.
Och då är det klart att det inte är ett färdigt manus.
Nej.
Så att de får ju liksom, man blottar ju typ det fula.
Ja, nej, men det är liksom som, ja, men alltså det är som att de får se en ganska osminkad och ful och rufsig
verkligen.
Utan att ha kammat sig. Och man är ganska skör.
Exakt.
För att man lämnar ifrån sig saker som inte är färdigt där man, och att då samtidigt sitta och förhandla pengar. Hur mycket är det här värt?
Ja, men det är förfärligt.
Ja, men det är verkligen förfärligt. Och jag liksom... Jag har folk som säger så här, men vadå? Man kan ju lära sig förhandla. Ja, det kan man. Men det,
jag tror aldrig man ska företräda sig själv i en förhandling.
Nej.
Säger jag både som
jag är jättebra för att liksom förhandla och prata för andra.
Mm.
Men jag är så tacksam över att jag slipper liksom diskutera. Är det här värt sig eller så mycket? Eller hur mycket ska man få? Så att jag på något sätt kan ha den här kreativa relationen med min förläggare.
Exakt.
Och så kan jag liksom släppa alla så här jobbiga rättighetsförhandlingar och procent hit och dit. Det kan min agent ta.
Exakt.
Och det har gjort att min relation till min förläggare är mer ren. Och för mig är det värt jättemycket.
Jättebra ju.
Mm. Mm. Och sen har de ju sålt det. Men Sjöräddar-serien är ju sålt i 5 länder nu. Och så jag är jättenöjd, verkligen.
Det är superbra.
Mm, du då?
Jag är också jättenöjd. Men jag tycker det här är urintressant att höra. Och jag tänker att det är ju många av alla våra lyssnare som också säkert tycker att det är jättespännande. Mm. Men och med det sagt, ska vi inte ta in vår nya gäst?
Ja, men det gör vi.
Ja.
Varmt välkommen, Lena.
Varmt.
varmt välkomna till Krimtidpodden och vår gäst här, Lena Stjernström, vd och ägare av Graddaddies. Visst äger du det också?
Det stämmer, ja.
Och jag tänkte vi ska stanna där lite grann med vad Grand Agency är först. Vad är Grand Agency? En agentur?
Grand Agency är en agentur och vi kallar oss både en litterär och en filmagentur. När vi startade för 17 år sedan så var vi, kan man säga, en ren litterär agentur, representerade bokförfattare. Mm. Även om vi redan då också sålde bok till film för filmatisering. Men nu har vi, representerar vi både bokförfattare och manusförfattare. Mm. En del är både och en del gör det ena eller det andra.
Mm. Kan du ge några exempel på vilka författare har ni? Ja, förutom mig då, för det har jag redan sagt i vårt försnack här.
Just det.
Men ni har mig som författare, fler författare?
Ja, eftersom vi är i krimpodd så kan jag ju säga att vi har ju många deckarförfattare och thrillerförfattare. Anna Jansson, Anke Edvinsson, Nilla Källsdotter, Anna Carolina, Håkan Östlund, Silla Roffe-Börjlind. Mm. Ja, ett
väldigt
helt gäng.
Många. Mm. Och sen är ni ju jättestarka på filmsidan och tv-seriesidan också. Kan du bara nämna några där bara så att vi förstår lite grann?
Manusförfattare brukar ju inte vara lika kända.
Nej, men du kan säga tv-serien eller filmen.
Ja, till exempel Sofie och Tove Forsman som har skrivit många avsnitt av Young Royals. Mm. De har också skrivit på Barracuda Queens och hade en egen film på Netflix i höstas som heter One More Time. Exempel då på till exempel bok som har filmatiserat är ju Mats Strandberg som vi representerar, hans bok Konferensen som blev en Netflix-film som gick upp i höstas. Så att det är både film och tv och väldigt mycket radio också. Väldigt många av våra manusförfattare har skrivit radiokalendrar, julkalendrar och andra draman på. Sara Bergman-Kellgren som ju också är bokförfattare skrev ju den första egentligen dramat på Sveriges Radio som inte var radioteater som hette Det dödas röster. Mm. Eller hon var huvudförfattare och sen var det flera med.
Innan vi går tillbaka i tiden så bara, din man är med, men det är lite som ett familjeföretag fast du har ju inte bara familj. Eller hur? Det var din syster jobbade där förut.
Ja, min syster jobbade där tidigare och just nu vikarierar faktiskt min son också på filmsidan. Men vi har ju egentligen aldrig tänkt på det som ett familjeföretag.
Nej.
Utan men det är klart att det, om jag säger så här, det är kan ju vara vissa utmaningar att jobba med sina släktingar. Jag brukar ju ändå säga att den största utmaningen och som gör det bästa jobbet, det är ju de då som är våra jätteviktiga anställda, Jenny Kajun, Umberto Guidoni och Jenny Brunn, att jobba med och ha ett gift par som chefer. Det kräver säkert sin
sin ja, men det är det jag tänker.
Man, kvinna.
Men om vi börjar med dig då, för det var ändå du som startade det här. Vad är din bakgrund? Var kommer du ifrån innan du startade agenturen?
Jag brukar säga det att jag har varit i bokbranschen i 17 år, för jag kom ju inte från bokbranschen, utan för att göra väldigt sagt spola snabbt, så började jag när jag hade pluggat, så jobbade jag med bistånd. Jag var statsvetare med u-landskunskap som det hette på den tiden, som specialämne, och jobbade med bistånd i 10 år, och sen hamnade jag på Folkuniversitetet, jobbade med utbildningar, och sen hamnade jag på marknadsavdelningen på Folkuniversitetet, och då förstod jag att marknadsföring, det är det jag ska jobba med, det är det jag gör. Och sen startade jag och Peter, och han hade också en helt annan bakgrund. För han hade jobbat med optioner i bank.
Han är väl ekonom?
Han är ekonom och han var en så kallad finansvalp på 80-talet. men han skolade om sig till copywriter och blev sen också författare. Så vi startade en kommunikationsbyrå och så hade vi kunder i alla möjliga branscher och skrev årsredovisningar och till börsnoterade företag och gjorde hemsidor och allt möjligt. Vårt allra största uppdrag som varade flera år var att jag var marknadschef på Linnéjubileet som var 2007. där vi gjorde väldigt mycket. Men så hade vi kunder i bokbranschen och det var ju de roligaste kunderna. Kanske inte alltid de mest välbetalda, men det roligaste. Eftersom alla i bokbranschen älskar produkten, om jag, som man kallade det när man jobbade i kommunikationsbranschen.
Jag tycker man får säga det.
Ja, ja, men det är ju verkligen från alltså, högsta vdn till den som ja, som jobbar i repan eller alla älskar produkten. Så därför var det så kul att jobba i bokbranschen. Och vi hade, och på den tiden, det här är då ungefär 20 år sedan, då fanns det också mera pengar, så att man kunde, vi blev ju anlitade för att göra releasefester till exempel. De pengarna finns ju inte idag. Och så jobbade vi som pressavdelning på några förlag. Till exempel Lind & Company hade ingen egen pressavdelning då, så vi var deras externa pressavdelning och även Ersats förlag. Så att och fick ju jobba då med till exempel när Pinter fick Nobelpriset. Det var ju otroligt spännande. Så då, ja, det ena ledde till det andra. Och vi hade ju en till partner från början. Men så bestämde vi oss för att starta agenturen.
Men alltså det låter ju otroligt kreativt och roligt. Och så otroligt så här varierat.
Ja, ja verkligen. Ja. Men och nu i efterhand så förstår jag att jag har ju jobbat egentligen med ungefär samma sak hela tiden. Att det handlar om, det låter klyschigt, med så här, möten mellan människor och berättelser. Och, alltså även när jag jobbade med bistånd så var ju själva berättandet väldigt viktigt. Det var ju dels det vår organisation gjorde i Latinamerika där vi jobbade. Men också hur vi berättade om det. Hur de som hade varit ute och jobbat kom hem och berättade, höll föredrag, skrev böcker. Och, så att, så ja, det kanske inte var helt fel det där med att det var marknadsföring som var mitt, det som jag gillade, eller det jag skulle jobba med, för det är det jag gör också. Ja.
Och vem var de, när det sen blev mer renodlad litterär agent, vilka författare jobbade med då? Vilka var de första?
De första, det som är lite roligt är kanske att säga vilka, av de första, vilka som finns kvar.
Ja.
För att det är ändå en viss omsättning. Det är ju Anna Jansson, Håkan Östlund, Mats Strandberg. Det är väl de som har varit med allra längst på agenturen. Och då var ju 2007-2008 sådär, då var ju det skandinaviska deckarundret, ja det höll väl fortfarande på uppgång, det var ju jättestort. Jag brukar skoja om att vi åkte till Frankfurt och man höll upp en, viftade med en ny bok och sa hej, vi har en ny svensk deckare, så var det något tyskt förlag som bara, ja den ska vi köpa. Så inte nu,
jag kan
komma tillbaka till det. Men,
ja, vi
men nej, men därför så blev det var ju alltså naturligt att det blev mycket kommersiell litteratur, mycket deckare, mycket så småningom feel good och inte så mycket litterära författare, även om vi är ju fler, jag är inte det, men flera av oss är ju litteraturvetare, så att vi har ju ett väldigt intresse för det också, så vi har ju, det har ju liksom snikat in sig en del litterära författare också och några
snikat in sig,
ja, fackboksförfattare också.
Men det kanske för oss in på nästa fråga, att vilka författare tar ni emot, vilka vill ni jobba med?
Ja, vi brukar säga att vi har tre saker som ska stämma när vi ska ta oss an en ny författare. Och det är att vi tycker om det som författaren har skrivit. Det kan ju vara olika genrer, så kan ju jag vara mer specialist på en viss genre och någon annan är med. Men vi ska gilla det de skriver. Vi ska gilla författaren. Och vi ska tro att det finns en kommersiell potential, både i Sverige och i utlandet. För att det finns ju jättemånga författare som har jättefina författarkarriärer i Sverige, men som av en eller annan anledning skriver saker som kanske inte reser så lätt ut till andra länder. Och det är inte, absolut inte att underskatta, men för oss så har det är också det som författare som söker sig till oss drömmer om. Det är ju drömmen om utlandet. Så det måste vi tro att det finns en sån potential. Och sen då genrer, så är det ju som jag sa, mycket kommersiell litteratur som då ska vara väldigt bra, som vi enligt vår bedömning, och sen bra berättelser och om det med facklitteratur är vi, det är väldigt väldigt få, helt enkelt för att det är svårt att sälja svensk facklitteratur i utlandet. Om det handlar om sån här ren, till exempel alltså självhjälp eller populärvetenskap och så är det ju ofta så att man säger att om vi presenterar det för utländska förläggare så säger de att men vi har en egen specialist på det här. Mm. Så att det måste vara något väldigt speciellt.
Kan du ge något exempel på det?
Just nu jobbar vi med Atef Sebdani som har skrivit en memoar som heter Min hand i min. Mm. Som är hennes berättelse om hur hon och hennes syskon skildes från föräldrarna och skickades till Sverige. För hennes föräldrar var med i Mujahedin-rörelsen. Och de skickade ju sina barn till Mujahedin-anhängare i andra länder. För att de var krigare, så de skulle inte ha några barn. Så de offrade sina barn på sakens altare, kan man säga.
Och den går att sälja utomlands?
Den har vi sålt till flera länder, ja. Mm. Mm. Och vi blev så tagna av berättelsen och tyckte att den hade något unikt. Och dessutom så är det så att det finns ett antal hundra sådana här barn runt om i världen. Men historien är inte berättad. Det är inte så att det finns en tysk bok och en amerikansk bok. Så den var unik på det sättet. Så.
Mm. Men gör ni någon gång, eller känner du någon gång att du liksom missade någon? Att ja, den där tackar vi nej till, men den hade potential.
Ja.
Och är det någon gång ni faktiskt tar in någon som ni trodde och sen så bara går det absolut
ja,
inte?
Ja, men det händer ju också. Och vi har långt tålamod och vi säger till författarna att ha tålamod, det kan ta tid. Mm. Och om man debuterar och det går bra så tänker man ju nu har jag kommit till den här nivån, då kan det bara gå uppåt. Mm. Men det kan ju ta jättelång tid tills man verkligen breakar eller tills man blir intressant för utlandet. Och där har också skett en stor förändring när det gäller utlandsförsäljning. Som jag nämnde tidigare då, där man kunde komma med en debutant som inte hade något som helst track record i Sverige. Och man bara sa så här, det här är jättebra. Och något förlag i utlandet köpte det. Och då var det svårt att komma med författare som hade en backlist. Mm. Medan nu kan det vara istället så, men har den skrivit 3 böcker och de har gått så här bra i Sverige. Ja, men då börjar vi bli intresserade.
Det gillade jag att höra.
Det är faktiskt en förändring som har skett. Ja. För förut så var det verkligen så här för oss också att så många böcker, det kommer bli svårt. Det här har ju också naturligtvis de digitala formaten hjälpt till. Mm. För att man kan, antingen så kan de köpa. Till exempel när vi sålde Anna Jansson i Danmark, hon var hennes långa Maria Wern-serie, så började de någonstans i mitten och sen så gjorde de backlisten digitalt och i mass paperback och så har de kommit i kapp. Så. Mm.
Mm. Men när du säger tålamod, att ni har tålamod.
Ja.
Och hur långt tålamod har ni då?
Ja,
jag tänker så här, nej, det gick inte nu.
Ja, nej, men jag vill inte säga ett visst antal månader eller år. Men vi har många författare som vi har jobbat med länge och som inte har blivit sålda speciellt mycket till utlandet. Men som vi ändå av någon anledning tror. Vi vet att det tar tid, så att man måste ha tålamod. Jag vet att jag nämnde Mats Strandberg tidigare. Jag kommer ihåg för många, många år sedan innan han hade slagit igenom att han sa lite uppgivet så här, ja, jag vet att det inte är någon mänsklig rättighet att bli såld till utlandet, men det vore ju roligt.
Skönt att höra att Mats ändå varit där.
Ja, och det är därför jag vågar säga det utan att ha checkat med Mats. Och vi sa, ja, men ha tålamod, det kanske kommer. Och sen han hade skrivit 2 böcker då. Och sen så skrev han en bok som heter Halva liv. Som är en otroligt spännande, det är en spänningsroman. Jag vet att när vi pitchade den så kom jag ihåg att jag sa så här, se till att ni har 24 timmar på er när ni börjar läsa. För det går inte att lägga ifrån sig boken. Jag var helt övertygad om att det här är hans breakthrough. Mm. Vi sålde den till ett land. Mm. Då. Mm. Sen har vi sålt den till något land mer. Men det blev inte så. Mm. Så att vi hade fel. Och sen ringde han ett halvår senare och sa så här, jag har träffat en tjej som heter Sara Bergmark-Elvgren. Vi ska skriva en musikal. Jaha. Ja, en high school musikal. Ja, vad kul, tänkte jag och började tänka så här, okej. Musikalkontrakt, hur ser de ut och hur går det till? Men som tur var så ringde han en vecka senare och sa han så här, nej, vet du, det blir ingen musikal. Det blir en fantasy-trilogi istället.
Ja, tur.
Ändå. Och jag bara...
Det kanske var ett trick. För fantasy-trilogi låter inte heller jättelätt att sälja.
Nej. Men han sa, men det är samma koncept. Det är samma koncept. Det är sex unga tjejer som får häxkrafter för att bekämpa både apokalypsen och sig själva, eller alltså sin utveckling. Mm. Och jag tänkte, ja, det är ju inte nytt. Twilight var ju stort. Men sen när de började berätta så sa de att ja, fast det ska vara en småstad och de ska få just de krafter som de behöver för att utvecklas själva. Och så. Mm.
Kan du vara transparent med ungefär hur dealen ser ut med en författare? Jag tänker för de som inte vet någonting.
Ja, du menar upplägget med hur vi tar betalt?
Ja, men exakt. Ja,
det kan jag vara jättetransparent. Ja, för att vi har också en princip på vår agentur, och det är att alla författare har samma agentavtal. Mm. Jag vet att det inte är så på alla agenturer, men vi tycker det är viktigt för att vi vill att alla ska ha samma förutsättningar. Sen kommer de ha olika utveckling, och en del kommer lyckas jättebra, en del kommer lyckas mindre bra, men gentemot oss så ska det inte vara något A- och B-lag. Och då är det så att när man skriver böcker så är det 10% på intäkter i Sverige och 25% på intäkter i utlandet, och även 25% när vi säljer birättigheter, som vi säljer att en bok blir film eller teater eller så. Så det ser likadant ut för alla. Och på filmsidan då så är det 10% när de skriver, om man skriver manus, film och tv, och 25% om vi säljer in en originalrättighet, för många manusförfattarna har ju egna idéer, och då det blir lite tekniskt, men då skiljer vi på själva försäljningen av rättigheten att utveckla det här universumet och själva manusuppdraget. För manusuppdraget är ju mer som ett arvode för en viss tjänst som de ska utföra. Mm. Och då är 25% på den här rättighetsdelen, 10 på.
Mm. Och jag tänker, hur gör man som författare om man vill ha en agent? Om man vill att ni ska...
Ja.
Hur ska man gå tillväga?
Ja, om man är bokförfattare då så ska man börja med att skriva sin bok.
Ja,
ja, men det är inte...
Det är inte självklart.
Nej, vi får mycket förfrågningar som är: hej, kan vi ta ett förutsättningslöst möte? Jag tänkte skriva en bok.
Okay.
Men hur spännande sådana möten än skulle kunna vara och hur kända personerna än är, så brukar vi säga att nej, men vi börjar alltid texten. Mm. Eftersom vi har den här grejen att vi vill gilla det författarna läser. Så skriv boken och kontakta oss, skicka in. Vi har en särskild intakebook@grandagency.se dit man då kan skicka sitt manus och berätta vem man är och lite vad man har tänkt. Och, det kan ju också vara så att man redan har gett ut böcker. Så att det finns saker att läsa och så. Och sen ska jag väl säga att det är klart att det har hänt att vi också har tagit in författare som inte har skrivit färdigt sin bok. Bianca Kronlöf till exempel skrev ju en bok som heter Brev till mannen för några år sedan, där hon hade, som sprang ur hennes Instagram-inlägg. Och det är klart att det påverkade att hon hade jättestarka följare, hon visste precis vad hon ville skriva, hon är en känd person, så det är klart att det kan hända, men om man är en vanlig person som vill börja skriva böcker så.
Jag tänker också, för jag tror att många av våra lyssnare är personer som skriver men som kanske ännu inte är utgivna, och då tänker jag att om man då är färdig med sitt manus och tänker att nu ska jag skicka in, så kanske man undrar så här, i vilken ordning då ska man liksom gå först till en agent? Är det bästa?
Ja, men bra fråga. Jag tycker att man kan skicka både till förlag och till agenter. För det tar tid. Det tar ett antal veckor för oss. Vi tar ju emot allting och tittar på det. Och ibland kan ju vi se direkt, det här är ingenting för oss. Det passar inte hos oss. Och då svarar vi det. Men om vi tar upp det då i vår lilla grupp hos oss på våra måndagsmöten. Och ska vi läsa det här? Och då tar ju det ett antal veckor. Och om man då skulle skicka till en i taget, så kan man ju få hålla på i 2-3 år innan man får. Så jag säger att skicka till både förlag och agenter samtidigt. Men berätta vad du har gjort. För det är jättebra för oss att veta. För att det blir jättedumt för oss om man inte har berättat för oss till exempel att jag har skickat den här boken till förlag, kanske också fått reaktioner på den.
Ja, just det.
Och sen så tar vi oss an det och så börjar vi tänka, nu ska vi pitcha det här och försöka hitta ett svenskt förlag. Mm. Och så visar det sig att, nej men det där har vi redan tittat på. Mm. Vi har tackat nej, eller vi har inte hunnit titta på det, men vi har fått det. Mm. Så att vara transparent med det som du gör, det som du har gjort och det du gör.
Men, oh, förlåt. Läser det något, jag vill bara fråga på den. Är det någon optimal tidpunkt? Är det bättre att skicka liksom innan man har kontrakt? Eller är det, liksom, är det lättare för er? Eller?
Eftersom nu blir det ett större svar på en, som du tänkte, liten fråga. Mm. Det är för att vi på Grand Agency, vi har det vi kallar för full representation. Mm. Så vi jobbar med våra författare. Vi jobbar alltid med våra författare både i Sverige och i utlandet. Så att vi presenterar om det behövs, förhandlar, skriver kontrakt, är med på marknadsföringsmöten och jobbar väldigt aktivt med författarskapet i Sverige och läser. Och då är det klart att då vill ju vi vara med i Sverige. Mm. Så att det är klart att det är bättre för oss att man inte har skrivit sitt kontrakt i Sverige. Mm. Men jag ska inte säga att det har ju hänt också att någon författare säger jag kommer ut med en bok i sommar på det här förlaget eller till hösten eller, och vi tycker att det låter så intressant, så att då kommer inte det stå i vägen att jag har redan skrivit det här kontraktet och det kontraktet är inte vi med på. Och bestämmer vi oss då för att jobba ihop, ja men då jobbar vi fullt ut även om vi inte har intäkter på den där första boken. Så att,
jag tänker också så här, om ni bestämmer er då för att representera en författare, vad, förutom att ni säljer rättigheter utomlands eller till film eller så där, vad gör en agent mer? Vad märker man som författare?
Ja. Det är lite olika beroende på vilken författare man är. För att det olika författare har olika behov. Dels så kan det vara då att om det är till exempel en debutant, då kan det ju verkligen vara det att vi läser manuset ordentligt först innan vi, och kanske ger feedback och författaren skriver om innan den skickar in till förlag om den inte har gjort det redan. Men sen kan det också vara väldigt olika. En del författare vill skicka till oss innan de skickar till sitt förlag, även om de har en etablerad kontakt. Andra författare vill inte alls det, utan till, men jag har så bra kontakt med mitt förlag så att det, ni kan läsa sen när det är färdigt. Och det är ju, om vi har en pågående arbete, då är det ganska skönt för oss också. För då får vi läsa så färdig bok som möjligt som vi sen ska ta med oss ut i världen. Men vi läser mycket. Och ibland så läser vi ju, även våra etablerade författare, så kan ju komma med ett manus som vi är så här, det här kanske inte är riktigt det som du ska göra just nu. Eller varför vill du skriva den här boken just nu? Och så kanske man kommer fram, nej men den ska ligga till sig lite. Och det är inte ovanligt att författaren kommer och säger, nej men jag håller på att skriva en ny bok nu. När det har funnits den där tvekan. Men som sagt, vi läser mycket. Vi är en bollplank. Det kan också vara att författaren har fått feedback från sitt förlag som hen känner sig ledsen, upprörd eller frågande inför. Och då kan ju vi prata med förlaget. Vi kan vara liksom lite så här sluss emellan ibland. Väldigt ofta tycker jag att det är så att ibland skickar ju våra författare både till förläggaren och till oss samtidigt. Nästan alltid har vi samma kommentarer. Även om vi är ju noga med att säga att vi är inte förläggare. Så vi gör ju inte en riktig förläggarläsning. Men vi har väldigt bra magkänsla för vad som funkar. Så att vi kan ju ofta ge kommentarer. Och som sagt, ofta stämmer de väl överens med det förläggaren säger. Men sen kan det, jag brukar också berätta ibland, kan det ju vara så där att någon, att när man håller på med redigering till exempel, så vet en gång jag fick ett mejl en sen fredagkväll av en författare som var rosenrasande, nu säger jag upp kontakten med mitt förlag. De vill ändra det här, den här liksom, grejen. Och jag bara, nej ta det lugnt. Gör ingenting. Tänkte också för mig själv, det är fredag kväll, kanske har druckit ett glas vin innan. Och sen så pratade vi om det på lördag förmiddag och sen så kunde jag ta kontakt med förlaget på måndag och säga, just den här saken är väldigt känslig för författaren.
Ja, just det.
Så han vill inte att ni ska ta bort ordet sperma och byta ut det till säd, utan han vill att det ska stå sperma.
Bra exempel. Ja. Mm.
Och när vi hade pratat igenom det så, ja, det fick vara sperma till slut.
Men så ni kan vara liksom lite buffert, jag tänker.
Ja, lite.
Det här liksom kittet som
ja, men lite, det är det vi hoppas att kunna vara. Och från båda håll, att även förlaget ska känna, och jag vet att många förläggare gör det, att de kan prata med oss om det är någon liten, inte fnurra, men om det är någonting med författaren som känns att de behöver prata med någon annan. Som, eftersom vi brukar säga, vi är en part till som vill författarskapet väl. Så att om det finns någonting som vi kan hjälpa till med, så, och vi kan ju ha en kunskap om författaren eller veta någonting som inte förlaget vet, eller tvärtom, att förlaget vet något som inte vi vet. Så att,
men är författarna jobbiga att ha att göra med?
Sällan, tycker jag. Nej, men det här kanske låter som att jag bara ska vara snäll i podden nu. Nej, men jag tycker att vi har ju också, eftersom vi har jobbat länge och har många, så vi ser ju också så här cykler, att författare kanske inför att man ska lämna, att man blir nervös, då kanske man är lite jobbig, har mycket frågor och mycket, och hur ska det bli med det här, och jag kommer inte hinna, eller de vill att jag ska göra det här nu, och det, hur kan de vilja det när jag har det här att göra. Men då, vi vet ju att ja, men det här är en fas, det kommer gå över, och men så det var ju mycket med läsning. Men sen är ju också att, som jag tror att jag nämnde, vi är med på marknadsföringsmöten. För att, och återigen, för att vara en resurs. För det är ju så med marknadsföring och PR och sådär. Man kan inte komma på alla idéer direkt. Men i mötet, när man har möten, så sitter man och diskuterar, så kommer man på mer och mer saker. Och där kan det ju också vara sådär att alla författare vill ju vara nummer ett på sitt förlag. Men alla kan inte vara det. Och det kan vara lättare för förlaget till oss att säga sen, nej, men vi kan inte tapetsera tunnelbanan med annonser för den här författaren. För att hon eller han är inte på den nivån ännu. Men vi kan göra det här. Och då kanske vi kan säga det till författaren. Så att, för vi har ju full förståelse för att det finns en budget som förlagen måste förhålla sig till. Så att,
händer det ofta, jag tänker, ni som också har liksom marknadsföringsbakgrund, eller alltså, att händer det att ni kommer till förlaget och har liksom andra idéer än vad de har kring hur boken ska lanseras eller marknadsföras?
Inte helt andra idéer, nej, utan det är väl mer att man kanske har kompletterande idéer, eller att vi, och det är också det som ska vara vårt jobb, att vårt löfte till författarna är ju att vi ska ge författarna bästa möjliga avtal och förutsättningar på den nivån där de befinner sig. Men att vår ambition också hela tiden ska vara att flytta fram positionerna för författaren. Och då kan det ju vara så att vi pratar med författaren och säger, nej, men nu vill vi ha liksom något lite mer här av förlaget. Och det är mycket lättare för oss att säga än för författaren. Men vi har inte helt annorlunda. Förlagen är jätteduktiga på att marknadsföra och sälja böcker.
Men är det inte lite så att om man har en agent, så är det ändå, om jag pratar med vänner som har agentur eller som inte har det, att det ändå är så att man har lite press, att förlaget har lite press på sig, för att de vet att det också sitter en agent bakom lite grann.
Ja, du får nog fråga förläggarna eller som är i podden, men jo, men så kan det nog vara. Att det är ett litet kvitto. Och vi ställer ju också mycket frågor. Vi är väldigt mycket på så här, om säljsiffror och annat. För att vi vill ju hela tiden paketera för att kunna skicka uppdateringar till utlandet eller till film. Eller till, så det är nog så att det är en press. Men som sagt, jag hoppas och jag tror, för jag tycker att vi har jättebra samarbeten med förlagen. Så tror jag faktiskt att de känner att vi är en resurs också.
Men jag har lite frågor på det här, för att jag vet ju att i alla fall för några år sedan så var det ganska många förlag som, eller förläggare som var lite irriterade på agenterna. De tyckte att de trissade upp förskotten och satte just för mycket press på förlag. Och de kanske lovade för mycket till, jag säger inte att just ni gjorde det, men att många så. Men enligt från där jag sitter så upplever jag att det har lite grann lugnat ner sig, att det känns som att förlagen och agenterna jobbar mer tillsammans nu. Stämmer det med din bild, eller känner du igen det här att det finns en del förläggare som var lite så här negativ till agenter?
Men det är två sätt som de har varit negativa. Ja. Dels så fanns det verkligen så här den gamla skolan som tyckte att nej, men det behövs inga agenter. Nej. För att vi har så bra kontakter med våra författare. Vi vill inte ha någon agent som kommer in emellan oss. Och författaren. Och det är väl det som jag har pratat om en lång stund nu. Att vi verkligen vill att de ska känna att vi är en resurs där också. Sen är det den andra saken, det som du var inne på nu. Med att det har varit upptrissade förskott. Och författare som har flyttats från ett förlag till ett annat. Mm. Och så. Och i det så ligger ju på något sätt också att man ska få bättre betalt och så. Så det har nog funnits ett sånt missnöje. Men jag har också hört. Förlagschefer pratar om det här i förlagspodden och sådär, att förskotten måste ner och det har varit för höga förskott. Och då vill jag bara påminna om att de har ju gått med på de här förskotten. Så att, och de har ju ibland uppvaktat oss för att ta över en författare till sitt förlag med ett högre förskott. Så vi är många kolsupare här i så fall. Men jag skulle väl säga att vi på Grand Agency, vi har verkligen en ambition och en strategi att vara tuffa men rimliga. Mm. Att vi vet också att det är inget bra att trissa upp ett förskott så långt så att förlaget inte spelar in pengarna. För då kommer de inte vilja fortsätta med den här författaren. Och det gäller ju både i Sverige och i utlandet. Utan det som är bra är att hamna på en hög och bra nivå. Men så att man känner att det här är något som vi ska investera i eller har investerat i och ska jobba hårt med. Och sen har ju vi också, jag vet inte hur det är på de andra agenturerna, men vi på Grand Agency, vi säger ju alltid att priset på boken är royaltyn. Det är bra, rimlig, affärsmässig och hög royalty som är det viktigaste. Sen är det kul med att se att oj, jag fick det här fina förskottet. Men några procentenheter på ljudboksroyaltyn till exempel eller på något annat format, det är ju mycket viktigare än att få 50 000 mer förskott.
Mm. Hur tuffa kan förhandlingarna vara?
Ja, men alltså vi vill ju alltid gå i mål, så att vi kommer ju inte förhandla så att förlaget säger nej, men vi struntar i det här, vi vill inte ha den här författaren för ni är för dyra. Det har aldrig hänt för oss.
Nej.
Utan vi vill gå i mål och vi vill att både författaren, för vi brukar säga att vi är, när vi förhandlar, eller alltid, vi är ju författaren, fast författarens förlängda arm, den ekonomiska delen av författaren när det gäller förhandlingar. Vi vill att författaren ska vara nöjd och vi vill att förlaget ska vara nöjd. För att det blir inget bra om... Och så att det händer ju att vi kräver eller föreslår eller kräver ett förskott och förlaget säger nej, vi kan inte gå så högt. Vi kan gå hit, och då säger vi pratar vi med författaren och så säger vi att ja, men vi fick ju upp royaltyn här istället och vi får bevaka det här och går det bra så kommer vi ihåg det till nästa bok så kanske vi kan höja lite då.
Men det har ju varit vi ska inte nämna några namn eller några andra agenturer här så, men det har ju varit under en period ganska aggressivt. Alltså inte nu kanske lika mycket, men under en period. Har det drabbat er också? Jag tänker om någon annan agerar så, drabbar det er också? Att förlagen har en negativ syn eller att författarna förväntar sig mer? Mm. Eller har du märkt någonting?
Ja, det är klart att det har en negativ effekt. Det har ju varit en del aggressiva förflyttningar. Mm. Och om man pratar om förflyttningar först, så ska jag säga att om ni tittar på vår webb, om man skulle skärskåda den och titta på vad våra författare ligger på, vilka förlag de ligger på i Sverige, det har inte skett speciellt många förlagsförflyttningar bland våra författare. För det är inget självändamål att byta förlag, tycker vi. Vi tycker att det bästa är att man har ett bra samarbete med det förlag man har. Och det förlag man har, oavsett vad författaren kanske känner sig, jag vill ha mer. Mm. Men de allra flesta förlag gör jättebra jobb. Sen kan man gå på och liksom vilja ha mer. Men Så hellre att förbättra det än att, hela, än att hålla på att byta. Så, men ja, de här förflyttningarna som har skett har absolut haft en negativ effekt för oss också. För att det finns förlag, det har funnits framförallt, som är så här, nej men det är det enda ni vill, ni agenter. Ni vill bara liksom höja förskott och flytta författare. Och man känner sig helt otrygg med, för man vet inte vad, ni har en egen agenda. Men vi har ingen egen agenda, för vi är våra författare. Vi vill deras bästa.
Spännande. Mm. Ja. Jag har massa frågor.
Men jag tycker att det har lugnat sig.
Ja, det har det verkligen.
Jag har också massa frågor. Men, och jag skulle vilja återknyta till, för du sa i början också att ni har en magkänsla för vad som funkar och inte funkar och sådär. Och då tänker jag, går det att säga någonting nu? Vad som, för jag tänker, många tänker ju så här, vad funkar i utlandet då? Mm. Vad vill de ha nu? Mm. Och hur ska man tänka där?
Ja, men för det första så kan man ju säga att det här skandinaviska deckarundret är över. Mm. Med det sagt så ska jag också säga att vi säljer ju fortfarande deckare och thrillers och spänningslitteratur i utlandet. Det gör vi absolut och vi kommer fortsätta med det. Men den här riktiga boomen, det som vi hade ju, dels så har ju, jag menar, Feel Good är jättestort i Sverige. Det går också att sälja till utlandet nu. Det gick överhuvudtaget inte för 10 år sedan. Om vi hade en Feel Good-roman då så sa de bara att nej, men det köper vi från Irland eller England eller inte från Sverige. Det jag tycker att man ser en ökad intresse för, det är romaner. Som ja, men både samtidsromaner och även alltså kanske historiska, eller inte kanske, historiska romaner, romaner som handlar om Sverige, om olika, vi har ju Johan En som skrev en bok som handlar om en, som heter Inte döden, som handlar om en gammal gubbe som ligger och ska dö, men som egentligen är en berättelse om Sverige, folkhemmets uppgång och fall, kan man säga. Så att den typen. Just nu har vi en bok som kommer på ditt förlag, Romans och Selling, Ulrika Lagerlöf, som skrivit en bok som heter Hjortronmyren, som handlar om de historierna som aldrig berättade om de kvinnliga kokerskorna som jobbade i timmerkojor från 20-30-talet i Sverige.
Så den sålde när vi bara häromdagen till något land, eller hon la upp det i alla fall. Ni la upp det.
Ja, den är såld i Tyskland, Norge, Finland häromdagen och just nu pågår en auktion i Danmark faktiskt.
Spännande.
Så att Så det tycker jag. Och om man ska säga något tips då, så är det så här, tänk inte vad kan funka i utlandet. Jag vet att ibland så får vi förfrågningar som är så här, men jag håller på att skriva en deckare. Jag tänkte att den ska utspelas i London, för då är det mycket större chans att ni kan sälja den till England. Och då säger jag nej. Om du vill skriva en deckare som utspelas i London, så gör det, Men inte i tron att det ska öka chanserna. För att min erfarenhet är att det ofta är det lokala som kan bli det internationella.
Och det finns inga såna här... För jag tänker, tidigare har det ändå gått lite rykten om att så här, vissa länder gillar en viss typ av deckare. Med Tyskland till exempel har man tänkt att bara det finns röda stugor med, så kommer de älska.
Men det kan de sätta på även om inte det finns. Jag har inte sett den boken själv, men jag har hört att de till och med satt en röd stuga på Lasermannen. Men så kan det vara. Och vissa länder är mer intresserade av serier och vissa är mer intresserade av kanske fristående thrillers eller så. Men det är väldigt svårt. Men det kan man ju se att de här länderna där ljudboksboomen har varit, alltså de nordiska länderna, Nederländerna är ju på gång nu, Tyskland går ju långsamt men det kommer komma. Men där ljudbok, där de digitala formaten är starka, där gillar de ju serier. Och där kan det till och med vara så att nej, men finns det bara en bok? Nej, men kom tillbaka när ni har 3-4 böcker i serien.
Just det. Det är lite det beteendet som man känner att de svenska lyssnarna har.
Ja.
Det är som tv-serier.
Precis. Det är svårt att säga. Och sen ibland så får man, jag vet att någon gång så satt jag med en förläggare som sa, men jag har en serie deckare som ska vara så lite skön, mysiga deckare som utspelar sig på olika turistorter. Den är i Provence, en i Toscana. Och en i någon, ja, men det var Brighton eller, och jag bara, ja, men då har jag en från Gotland. Så att, nej, men det är svårt. Ja. Det är olika.
Jag förstår. Jag tänkte på, nu när du nämnde ljudboks, liksom, boomen, eller vad man ska kalla det, som man som författare har känt av väldigt starkt ju såklart i Sverige. Men hur har liksom, hur ser du som agent på det som händer där? Hur navigerar man liksom kring sådana rättigheter?
Ja,
för det är ju svårt när man är författare.
Ja, verkligen. Och det är ju så att när vi, efter i Sverige så skriver ju alla... Alla förlag som ska köpa en bok, de vill ju ha ljudboksrättigheterna också, såklart. Och de ska ha dem. Och vi förhandlar ju då, precis som en författare, vi förhandlar ju med förlaget, inte med streamingtjänsterna. Och det har ju din... Det kan ju vara ett eget poddavsnitt att prata om det. Det tycker, har ju vi tyckt att det har varit och är ett väldigt stort problem. Att vi ser ju inte royalty-underlaget. Utan vi kan ju förhandla om vilken royalty författaren ska få på ljudboken. Men vi vet ju inte vad royalty-underlaget är. För vi får ju inte se avtalen som är mellan förlagen och streamingtjänsterna. Med en pappersbok så vet vi vad F-priset är, och så vet vi ungefär hur stor rabatt de brukar lämna. Så vi kan faktiskt räkna ut att om den här boken säljer 3000 inbundna, så kommer författaren att tjäna ungefär så här mycket med den här royaltyn. Men så det är ju jättesvårt att navigera i.
Men jag tänker, du har ju varit inne i den debatten också. Och debatterat det här med hur mycket ersättning man ska ha.
Ja, men verkligen. Och framförallt transparensen. För att det är ju lite grann som att vi som sagt förhandlar mot ett svart hål. Vi förhandlar hårt kring ljudboksrättigheter. Eller vi vill ha höga ljudboksersättningar. Och när då förlagen säger men nej, då säger vi ja, men ge oss underlaget då, så kan vi förstå bättre. Men vi har inte det.
Nej, men och det här är ju jätteintressant, och som författare då så sitter man ju i samma svarta hål. Och där är min upplevelse också att det inte finns några standardtal riktigt att liksom följa. För jag tänker att när det gäller den tryckta boken så har man ju ändå jämförelsematerial. Man vet ju liksom hur ett standardavtal på ett stort förlag ser ut, och den uppgiften går att ta fram. Liksom. Men här känns det ju som att det både är oklart vad som är lyssning och vad som är underlaget. Och vad är en normal royalty-sats? Det är ju sånt man pratar mycket om bland författare, för att ingen har någon aning.
Jag får en känsla av att det var... Att det ligger kvar någon gammal procentsats som var när ljudboken var lite mer så här extra.
Ja, men alltså, det är väl så här 18% eller något sånt där. Det är alldeles för lågt.
Ja, men det är det jag menar.
Gå inte med på under 25%.
Ja, så har vi.
Säger jag.
Ja, men och under 25% på vad? För jag tänker det där vadet är ju också oklart. Ja. Det är ju det som är så obehagligt.
Ja, precis.
Just det. Det här, vi kan göra ett helt poddavsnitt
om
det.
Ja, vi kan göra ett poddavsnitt om det.
Och jag ser att tiden börjar ut, så jag tänkte vi ska ta... En liten fråga om framtiden.
Ja,
därför att jag tänker, du säger ni har magkänsla och ni är ute där. Ni är ju jättemycket ute på de här internationella mässorna, bokmässorna. Och möter världen och sådär. Om du kan bara spå lite, hur kommer det vara för författare i framtiden?
Ja, men det är ju faktiskt en jättespännande, läskig och rolig tid nu, tycker jag. För att det är dels då, alltså trender och det här att svenska böcker har svårare att ta sig utomlands nu än tidigare. För det är ju jättemånga språk som ska konkurrera. Så dels det. Och sen så har vi ju AI. Till exempel, vad kommer hända med det? Jag tror ju att vi kommer behöva böcker skrivna av författare. Men det är klart att det kommer skrivas massa AI-böcker. Och det kommer bli massa framgångsrika AI-böcker också. Ibland kommer vi veta om det, ibland kommer vi inte veta om det. Vem äger de rättigheterna? Och sen även då med det här med, som jag vet att många svenska förlag jobbar med, säkert många i utlandet också, lagerhållning är så dyr, så man vill inte trycka några stora upplagor. Och då kommer de digitala formaten att vara jätteviktiga, och kanske poddböcker istället för tryckta böcker. Och det blir ju helt andra sätt att räkna på när man tänker, vad är en... Ja, när man... när vi började, då var det så här, ja men vi räknar på att vi ska trycka så här många inbundna, så här många pocket, så här många storpocket, och så får vi, och royaltyn på det blir så här, och då får man halva det i förskott. Men nu är det ju så här, ja vi gör en elektronisk bok och en ljudbok, och så får vi se. Det är jättesvårt att räkna på.
Ja, men verkligen. Det var någonting jag tänkte på där. Jo, jag tänker på, du sa ju att Tyskland är på gång. För det är så här, klamrar jag mig fast vid lite. Att den här ljudboksstreamingen ändå ska komma igång i fler länder. Och att det ändå kan vara en fördel då för svenska författare som redan har skrivit serier och sånt där. Vad säger du om det?
Ja, nej men just, jag tror att det kommer i fler länder. Och i Tyskland så finns det är flera streamingtjänster som är både Bookbeat och Storytel och Saga och alla möjliga är ju aktiva. Men där har ju till exempel alla Random House-förlag i Tyskland, de tillåter ju inte streaming. Så att alla böcker som du själv till exempel som kom ut på ett Random House-förlag, där är det bara styckeförsäljning av böcker. Så att, nej men, Polen, där finns det ju jättemånga streamingtjänster. Det kommer växa och Tyskland kommer, jag tror att det kommer komma loss, så att säga. Så att jag tycker att det är bra med streaming, men det är jätteviktigt att ni författare kan få betalt för när böckerna streamas. Och att det inte är liksom all you can eat-modeller där det bara tunnas ut och vattnas ur och vattnas ur.
Och ni på agenturen då? Ser du att framtiden är ljus? Eller ser den liksom...
Ljus, ja absolut. Ja men också, vi har inte hunnit prata så mycket om film.
Nej.
Men det här att alltså, böcker blir film. Och att, jag brukar säga så här, eftersom vi jobbar med både bokförfattare och manusförfattare. Ni som är författare, det är ni som sitter på guldet. Era berättelser, ni kanske får en idé till en berättelse, kommer till oss och säger så här, jag tror att det här är en bok, och då kanske vi säger så här, nej det är kanske en tv-serie, eller det kanske är ett videospel, eller det kanske är vi kommer behöva berättelser som är berättade av människor, av författare, av er berättare. Så ni sitter på guldet och ni kommer behöva oss agenter för att hjälpa er att få ut det i alla de här olika formaten och till rätt ersättning och med rätt marknadsföring och så. Så att jag tror jag väljer att se ljus på framtiden.
Om det blir ett perfekt avslut.
Jättefin avslutning, för jag kände hopp här.
Ja men det nej men vi har ju världens roligaste jobb. Ja. Ni tycker att vi gör det tråkiga. Vi tycker att vi har världens roligaste jobb.
Underbart. Tusen tack Lena för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.